Vi kör. Mm. Okay. Välkommen till Shiny-podden Filmskolan, del 10. Det är med mig Henke och med mig som vanligt så har jag Måns. Välkommen!
Tjena, tackar, tackar.
Hur är läget den här dagen?
Det är bra, det är bra. Hur själv?
Ja, men det är bra. Det är bra. Det ska bli spännande att prata om dagens filmer för att det här var ett lågvattenmärke måste jag säga.
Ja.
Jag hissar min vita flagga här. Och är med slagen av Filmskolan. Jag tyckte det var väldigt besynliga filmer de har valt egentligen. Men har jag sett lite annan film under veckan så vi kanske kan få anledning att prata om dem också lite.
För
att,
något lite roligare.
Peppa upp det lite.
Ja, exakt.
Och du då? Hur är du? Du börjar närma sig nu. Det här är nästa sista vecka nu innan du börjar med tentaperiod igen.
Mm, precis. Några filmer kvar sen är det tenta.
Ja.
Det är lite spännande. Jag vet inte vad det kommer vara för format riktigt nu.
Nej.
Så får vi se.
Men vet du, antingen är det hemtenta eller så är det att sitta i tenta.
Ja, det är hemtenta, så att det kommer ju vara någon slags lång uppsats, typ skriva någon slags analys eller så. Det kommer säkert vara någon slags historiskt perspektiv och så,
ja.
Gissar jag. Men det ska nog gå bra.
Ja. Har du sett någonting vid sidan av dagens filmer under veckan?
Sett Happy Together av Wong Kar-wai på Cinemateket, så på bio.
Wow.
Ja, bra, tycker jag. Den föll mig i smaken kan man säga. Inte lika bra som In the Mood for Love som var en jätteupplevelse för mig.
Just det.
Men fortfarande bra och väldigt, väldigt fin. Och den cinematografin är ju höjdpunkten. Aha. Igen i Aha. den filmen, okay. tycker jag.
Nej, jag har inte sett den filmen och lite osäker på om jag ens kände till titeln då. Är det här något tidigt verk eller?
Jag har faktiskt dålig koll på när den kom. Kanske senare, men det är ju också för att han har ju sin lilla så här, lösa trilogi som okay. In the Mood for Love ingår i, ja, där ja. Det är typ samma huvudkaraktär, eller vad det är, och den här är liksom utanför det, så jag tror inte den är lika omtalad är riktigt. Nej, exakt, men den är väldigt Brokeback Mountain-aktig. Det är ett homosexuellt par som har en jävla brokig relation och slåss. Typ.
Okay.
Men väldigt fin. Ja. Och som sagt, extremt fint foto.
Okej, okay. Spännande. Mm. Ja, men det är kul att du har hittat en regissör som du verkligen gillar. Så här.
Mm.
Kul att se den resan och så. Han är inte alls en lika högt på min skala kanske, men det är bara kul att det är olika och att du hittar dina favoriter.
Mm. Ja, men det känns som en del i så här, film, alltså tänkandet att kunna ens ha en favoritregissör.
Ja.
Känns som att det har lärt mig nu. Liksom.
Ja, det kommer ju säkerligen adderas på sen när man börjar se och sen se andra och tredje filmen och så om från regissörer och så gillar man mer och mer. Det är en kul resa.
Mm.
Ja, efter vi poddade senast och när Carl var här och vi pratade om film noir, då dagen efter den poddinspelningen så såg jag faktiskt en av de filmerna som Carl tipsade dig om.
Mm.
Och det var den här This Gun for Hire.
Ja, var den bra eller?
Ja, men den var superskön att se. Det var inte en superbra film, men det var en superhärlig filmupplevelse för att det var den här film noir-känslan, det här svartvita fotot, 40-tal, det här berättarstilen som man söker efter när man tänker film noir. Mm. Och en film som jag tycker skulle varit mycket mer intressant för er att sett också,
ja.
med film noir. Aspekterna i det hela än den där The Hitchhiker som vi pratade om. Det är Veronica Lake och det var så Introducing Alan Ladd eller vad han heter.
Mm.
Tror jag, om jag inte bara står och svamlar här. Mm. Men som är med på många av de här filmerna sen då. Nej, men den var, Carl nämnde ju också lite det att det var, jag tror han kallade det ett bottenskrav.
Ja.
Men den hade sina poänger och jag tyckte att den var väldigt minnesvärd i slutet. Så att helt klart en stark trea skulle jag säga.
Gött. Också bra om du fick rätt noir-känsla.
Ja.
Då platsade den ju på listan åtminstone.
Ja, men absolut. Och det är oftast kriminella män, mystiska kvinnor och polisen hack i häl och sådär. Så att det var mitt i prick. Och det var en del filosofiskt djup i filmen också.
Mm.
Inte kanske extraordinärt på något sätt, men att det fanns liksom någon form av problematik i filmen som man kunde tänka på. Så.
Nice.
Ja. Men du, vad ska vi prata om idag?
Då ska vi prata om tre filmer.
Ja.
Lardi di Biciclette, cykeltjuven som den heter på svenska.
Klassiker.
Mm. Och sen en del av en antologi med också italienska filmer som heter Storia di Caterina.
Mm.
Och till sist Gertrud av Dreyer. Dreyer?
Dansk
filmad teater
av Hjalmar Söderberg.
Mm.
Pjäs eller bok eller något liknande.
Pjäs, tror jag. Så att vi börjar väl med cykeltjuven.
Ja.
Och som förklaring där, titeln är ju cykeltjuvarna, eller cykeltjuvar på italienska och på engelska. Men på svenska är den fortfarande fel översatt i cykeltjuven, vilket...
Ja, man skulle ju kunna tänka sig att den svenska översättningen tänker sig någon specifik av dem.
Mm.
Men i filmen så finns det ju minst två cykeltjuvar. Mm. Så att på något sätt så är det lätt att tro att översättaren bara har gjort fel eller att slarvi liksom.
Mm. Precis. Ja, men den är ju, okay. Så handlingen är en italiensk man med en son och en fru som får ett jobb. Han ska sätta upp posters. Och då behöver han en cykel för att kunna ta sig runt och sätta upp de här postersarna. Och så går han och hämtar ut sin cykel från pantbanken och betalar massa pengar. Och sen blir den stulen och han jagar den här tjuven genom filmen. Och sen så i slutet så, spoilers, så stjäl han. Eller han försöker stjäla en cykel. För han är så desperat. Och det är då det blir cykeltjuvar. Vilket är så impactful och fint. Men han misslyckas och går med sin son off into the sunset. Väldigt deppigt slut. Typ.
Ja, vad tyckte du om den här då? Var det en bra film eller?
Ja, jag tyckte den var nice. Mm. Jag försökte att tänka nu vad det var. Jag försökte tänka då också. Men jag tycker det är lite svårt att definiera vad det var. Men jag tyckte den var... inte så här extraordinär, och storyn var ju ganska basic typ, men den hade något liksom, den var fin på något sätt. Jag tycker den skildrade, om det var den här pappa-son-relationen, jag tyckte någonting var det som gav mig någonting i alla fall.
Vad var det för något tema på föreläsningen som hörde ihop med det här?
Nej, men det var nog neorealism.
Jaha, okay.
Italiensk.
Ja.
Och vi pratade om hur deppigt det var.
Ja. Ja, precis. Det här är ju kort tid efter andra världskriget.
Mm.
Och Italien var ju länge med på Tysklands sida, även om de switchade sida när de började förlora.
När de började förlora, exakt.
Och det var väl inte direkt Italien som var det första land som väst och USA så här gav Marshallhjälpen till direkt, utan det var väl fattigt där ganska länge.
Ja. Med hög arbetslöshet.
Ja, precis. Så det var ju beklämmande för de här arbetarna. De fick ta så här gigarbeten och fick liksom några få dagar i rad. Eller, som var en huvudperson fick väl ett jobb som skulle vara lite längre tid. Och han var jättenöjd och räknade på inkomsterna och sådär. Jag såg ju den här för andra gången nu då. Blev själv påtvingad i och med att jag har kommit mig till att följa dina filmäventyr i filmskolan. Och först så tänkte jag att jag bara skulle skita i och se den, men jag tänkte att den är en och en halv timme, så det går väl an. Jag såg den då för 10 år sedan i decennierprojektet.
Mm.
Det är ju en sån superklassiker, så då hade jag ju höga förväntningar på den. Och jag gav den 2 av 5 ändå på bloggen då.
Ja, det var ju sevärt.
Ja, men då är det helt okej i någon mening. Eller tvåan är ju en väldigt brett betyg, så att det kan ju vara rejält svaga filmer. Men det finns ju alltid ett värde att ha sett en sån film som oftast omnämns som liksom en klassiker. Ja. Och en av de mest kända från den här genren. Och den är med på så här, Sight and Sounds olika utgåvor från de olika decennierna. Då.
Ja, men den kändes ju extremt representativ av den genren. Liksom.
Jag har inte sett så mycket mer från genren.
Nej, inte
heller, jag flyr genren med allt jag orkar. Nej, och den här gången så var det bara ännu sämre, tyckte jag. Alltså jag känner mig för gammal eller för... jag behöver inte se sån här dynga. Spendera tid på sånt här egentligen. Om det inte är för sånt här projekt då. Men det är så mycket runt det här som... som bara är jävligt tråkigt. Men visst, man kan känna empati för de här stackarna. Sen kan man också tycka att det är så extra utstuderat att de väljer då en historia om den mest liksom andefattiga och minst initiativrika snubben i hela Rom.
Ja.
Och det känns nästan lite typiskt och nästan lite irriterande, för att man vill liksom inte ens visa någon anda att liksom förbättra sig själv eller förbättra sin situation eller liksom det känns manipulativt i någon mening när jag satt och såg den andra gången, att det ska vara liksom en misärporr.
Ja, verkligen.
Det finns liksom annat än en sexporr. Det finns liksom att götta ner sig i misär i det här fallet, för att hans fru antyder ju ganska tydligt där i någon dialog att han liksom alltid misslyckas med det han tar sig för. Och hela första scenen då, när han ska få det här gigjobbet att sätta upp planscherna, då är han ju inte ens där och väntar, för då så sitter han ju på andra sidan torget och bara gör ingenting. Så hans kompis får kubba över och säga: Richie, det är de vill ha här. Och det är liksom som att, jaha, så viktigt var det för honom ungefär. Eller liksom, den ansträngningen var hans nivå som han kunde göra för att få det här jätteviktiga jobbet. Och sen är det liksom, det är så många steg i den här storyn som är, jag har svårt att helt liksom heja på en som är så usel i allt den gör. Liksom bara tillåter cykeln bli stulen till börja med, när det var så himla viktigt från första början.
Ja, jag verkligen tänkte på det, så jävla vårdslös han.
Ja,
han brydde sig inte alls typ.
Ja, och det var en sak, det är många så här små saker, och det blir klandervärt när det blir en helhetsbild, tycker jag. I varje enskild sak som kommer med så är det liksom ingen stor grej, tills det målar en bild överlag där liksom regissören vill liksom inte på något sätt ge den här individen en slags agens att försöka klara sig bättre, utan regissören vill bara att det ska vara en situation som är eländig, och det är det som är budskapet. Och det är ju säkert en eländig situation, och det var ju historiskt helt klart att det var så. Det var säkert jättemånga människoöden som man skulle kunna känna starkt för och brinna för och liksom gråta många tårar för. Men presenterat på det här utstuderade sättet så blir jag lite anti en sån massiv. Och jag menar, och sen han är i slutet liksom inte ens kunde stå för sina egna misstag, utan höll på och gnällde på sin son och skällde på honom. Och han var extremt orättvis, och jag tyckte att det fanns inga värden i den här karaktärens presentation av honom som så att säga öppnade upp för det minsta liksom gnutta. Ja, men det här var någon som hade, som man kan liksom något att hänga upp någon slags god känsla.
Nej, verkligen. Ingen hjälte, han var ju helt värdelös. Kan jag verkligen hålla med om.
Ja, men jag håller också med, men samtidigt är det inte en hjälte jag ute efter. Jag vill liksom ha en mer komplex, fullständig människa. Ett porträtt av en människa som kanske har vissa goda sidor och vissa dåliga sidor. Och man får ju det ofta det. Så man blir väl också... Man utmanar filmer att vara mer kompletta liksom, i en beskrivning av någon form av som situation, om man säger så. För men det här är ju noll underhållningsvärde, tycker jag.
Nej, det kan jag hålla med om. Det är ingen liksom skrattfest eller jävla spännande, eller det är ju liksom inget så här
Nej, alltså det, man går in showa, liksom. Man går in för att man vill se en pretentiös film och som ska visa något viktigt, något mänskligt viktigt, något liksom känslosamt och sådär. Och det är väl samma sak om man ser andra dramer eller romantiska dramer eller vad det än är. Du måste ändå liksom på något sätt köpa karaktären, att det är en bra beskrivning. Och jag kände att liksom vid sidan av att det då är en äckligt intetsägande story som bara ska vara att allting misslyckas och att han blir ännu mer nedbruten liksom. Så men någonstans skulle det finnas en mer variation i det här monotona misären, om man säger så.
Ja, men det köper jag verkligen. Jag tycker ändå att den var, alltså till viss del kunde jag sympatisera med hans ändå extremt typ håglösa driv.
Ja.
Alltså det var ju verkligen ingen så här, han försökte hitta den där cykeln och gick till någon så här tjuvmarknad och grejer.
Mm.
Men han verkade ju fortfarande inte bry sig så mycket. Han gick lite slappt och typ kollade och var lite så här bråkig och butter bara. Och jag tycker inte att det, inte som typ historiskt dokument och som typ hela den känslan tycker jag ändå gav liksom någon slags bild av hur det kanske kändes att vara italienare för 60-70 år sedan.
Ja, men det tycker jag gav säkert, lite. Ja, men han måste ha varit deprimerad och han var liksom, han tog inte initiativ för att han var deprimerad. Han var inte det minsta street smart för att det här trion av tjuvar som blåste honom på cykeln, det var ju uppenbarligen ett system de hade där. De hade någon som höll utkik och någon som snodde cykeln och någon som fick de som jagade tjuven på fel spår och såna saker. Det var ju väl liksom, vad heter det?
Koreograferat.
Ja, exakt. Och tränat upp sig. Och han liksom lever i den här miljön och har ingen aning.
Nej, verkligen.
Ingen koll alls.
Nej.
Och det, han var väl någon vän, mild själ som skulle sitta ute på landsbygden och måla tavlor och ha någon rik liksom morbror som betalar för hans liv eller sånt där. Jag vet inte vad det var för någon karaktär egentligen, som vilken miljö han skulle klara sig, men det känns nästan som att oavsett om det varit depression och inte, så hade han inte heller varit liksom. Det kändes som att han var en evig loser.
Ja,
och verkligen. Frun kände inte alls på samma sätt. Hon var, det lilla man ser av henne var att hon var initiativtagare. Hon löste problemet med att lösa ut cykeln. Genom att offra sina fina lakan och de här grejerna. Liksom. Så att varför hon hade fastnat för honom, det är väl, ingår väl i kärlekens mysterium som man aldrig kan förstå till fullo. Precis. Men, nej, men filmen ger mig liksom ingenting. Och två gånger nu var, känns som två gånger för mycket.
Ja, det,
det var, blev en dålig start på den här veckans filmer från fakulteten. Ja. Filmskolan.
Ja, det var svagt. Men hur, den var ju svår. Jag tycker inte den var så svår att sitta igenom. Men den var ju, alltså, jag skulle ju kanske inte rekommendera den till någon liksom.
Nej, alltså det, man ser, det kanske är den här, man ser Rom från den här tidseran kan vara kul att se historiskt.
Ja, jag tycker ändå att den här sonen var ganska charmig vissa delar. Jag tror att det var, om jag minns rätt, så att typ, det är inga riktiga skådespelare. Det är del av den här neorealismen. Utan det är bara vanligt folk som man har börjat filma typ. Och den här ungen var någon kille som tyckte det var coolt med filminspelning, så han gick bara dit och tittade. Och då tog de honom.
Okay.
Och gjorde honom till skådespelare typ.
Ja.
Och han var ändå, han gick runt i sin lilla kavaj typ och var ganska söt. Och den här scenen när man trodde han hade drunknat och sen så stod han där uppe högst upp på trappan.
Ja.
Det tycker jag ändå var ganska gripande.
Ja.
Blev lite rädd att han,
ja,
fina karaktären skulle
dö. Det hade varit tematiskt att han hade dött.
Ja, exakt.
Men efter det så var de iväg och skulle äta på pizzeria.
Mm.
Och han såg så himla glad ut för engelsk skull. Sonen blev så positivt överraskad. Och mysigt att göra det med pappan och så.
Mm.
Sen klarade inte pappan av att hitta en pizzeria i Rom, utan då fanns ju inte pizza där de hade gått in. Och, vilket var antingen var att han inte hade råd, eller så var det att han bara var lika usel på det också.
Kass. Ja, exakt. Ja,
så fick de äta någon varm macka där istället.
Ja, eller precis. Där. Och titta på när det var någon rik familj. Liksom, ja. Så att bara...
Ja, det är hemskt.
Kastade sig. Ja, exakt.
Nästan den scenen jag kommer ihåg mest ifrån den här filmen. Och förutom när han blir av med cykeln där då.
Mm.
För övrigt så sätter jag upp planschen från Gilda.
Mm.
En av de filmnoirerna som jag tipsade dig om förra veckan. Med Rita Hayworth. Nej, men det är lustigt där. Jag kollade också på internet om den här. Hans, vad han nu heter, jag har inte skrivit upp det. Men han spelar pappan, huvudpersonen. Mm. Han hade ju ett eländigt liv efteråt, den här filmen.
Mm.
Han verkar vara väldigt lik den här karaktären.
Han,
för att han hade något jobb på någon fabrik. Och det förklarar ju det du sa alldeles nyss, att det var liksom inte 100% professionella.
Nej, exakt.
Det stod bara så här, han förlorade sitt jobb på fabriken därför att han var ju ändå en filmstjärna. Så han hade ju liksom behövde ju inte det här jobbet. Nej. Tyckte de då.
Jaha.
Men han behövde ju absolut jobbet.
Ja.
För att han liksom kämpade hela resten av sin karriär att få filmroller igen. Och fick inte det och dog utfattig.
Ja, tragik.
Tragik.
Ja. Tematiskt.
Ja,
fin parallell.
Ja. Nej, men så... vad heter det... Ja, nej, men det blir för träligt det här. Alltså, jag tycker att det...
Ja.
Det går bort. Men vad sa ni i klassen och hur gick diskussionerna och vad var ni pratade om? Något speciellt, föreläsningarna?
Nej, det var väl liksom... Jag tycker den är lite typ intetsägande. Det är ju mycket... Men som du säger, alltså, man bryr sig inte om honom. Och då känner man att det kanske inte finns så mycket att tänka på. Utan det är bara tragik typ. Så det verkade som att folk inte riktigt...
Dina kompisar, var det någon som tyckte att den var superbra och sådär, eller?
Nej, det tror jag inte.
För jag tror att den var, den var jättehögt upp på någon av de här Sight & Sound, precis i början. Den här kom ju då... när kom den? 48 kom den, så jag tror att det kanske var den första listan från 52, om den var etta där eller något liknande, eller topp, vad fan. Mm. Någonstans i toppgruppen. Så att den var väl väldigt uppmärksammad av... de filmkritikerna som skulle veta vad som var bra film då. Ja,
precis.
Så var det någon av dina kompisar som spann loss på den här?
Nej, alltså den är väldigt... Jag vet inte. Jag tycker ju att den var lite härlig, typ på vissa sätt, men det var verkligen ingen stor upplevelse direkt. Jag tror inte det var någon som riktigt brydde sig så mycket.
Nej, okej. Okay. Vad har vi för något betyg på en sån här då?
För mig är det en extremt svag 3.
Ja, svag 3.
Mm.
Ja, jag har sett 1 av 5.
Ja.
Får ju fan vara nog.
Ja, verkligen.
Ja, men jag får säga som Greta liksom. Ser hellre en då sämre film som är underhållande. Än en bra film som är tråkig så in i helvete.
Ja, exakt.
Ja, men jag är liksom... 16 år. Hon har redan fattat vad det handlar om det här.
Jättesmart, exakt. Ja. Ja, men det är också lite, jag tror att jag blev lite hjärntvättad nu av den här filmkursen. Att bli lite pretentiös och vilja sitta och se.
Men det är härligt.
Det är, exakt, det är del av det.
Du ska embrace det. Ja. Jag vill absolut inte stjäla det från dig, den känslan. Så gå och kolla på dina... Wong Kar-wai och titta på din italienska neorealism. För det är några år nu. Sen så kommer du bli superirriterad av det här också.
Exakt, jag får passa på
ja.
Nu när det går.
Ja,
ja nej men...
Bra.
Vi ska ju fortsätta, eller jag ska fortsätta lite till.
Ja,
samma dystra
precis, för tema. För på samma föreläsning hade jag en annan italiensk. Det var en antologifilm som heter Love in the City. Som heter på engelska i alla fall. Och sen har då Francesco Maselli gjort ett segment, eller en del av den antologin, som då heter, vad sa du?
Storia di Caterina.
Ja, precis.
Med någon slags låtsas italiensk.
Ja, men det är bra. Det funkar för mig. Jag köper det helt. Ja, och där så laddade jag ner den här långfilmen och så började jag fundera på hur ska jag veta när... Jag vill inte se hela, jag hade inte riktigt tid här i helgen. Och så tänkte jag det, men jag går in på Wikipedia och kollar om det står hur långa de olika segmenten är. För det här var näst sist såg det ut som i filmen. Och då råkar jag se vad den här handlar om och då lade jag bara ner det direkt. Ja, det där tänker jag fan inte se. Så nu får du prata om den här själv.
Ja, det var en... Jag kommer inte ihåg exakt hur lång den var. Den kanske var alltså typ 25 minuter.
Ja.
Så det är en kortfilm som handlar om en kvinna som har ett utomäktenskapligt barn i Italien och behöver lämna bort det för att hon har inte råd. Och sen blir hon, vad var det nu heter, hon blir anklagad. Åklagad, vad heter det?
Anklagad?
Ja, alltså hon är med i någon, alltså hon blir, fan heter det? Alltså hon, det blir en trial helt enkelt. Rättslig process mot henne.
Ja.
För att hon gav bort sitt barn. Och that's it.
Övergav barnet.
Ja, exakt.
Hon, abandon.
Exakt, hon gömmer sig i en buske typ och lämnar det på någon skola. Typ. Men den... Det där är ju typ synopsisen, men den där rättsprocessen kommer verkligen sista minuten typ.
Mm.
Och man får bara se den genom tidnings...
Blir hon dömd och så eller?
Nej, jag tror att hon blir friad. Mm. Och de är väldigt sympatiska, de här tidningarna. Och, typ såhär, hjälp mig, skrek kvinnan som lämnar bort sin barn. Och hon var fattig. Ja.
Mm.
Typ. Så den var ju bara väldigt dyster, extremt långsam. Ja, alltså jag vet inte vad. Jag tror att du hade gillat den ännu mindre.
Jaså?
Helt enkelt.
Omöjligt.
Ja, exakt. För hon var också så här ganska osympatisk huvudkaraktär som inte... Det var väl fruktansvärt liksom. Men man fick inte riktigt känslan av att hon gjorde någonting. Och ja, som sagt, det var bara tragik. Hon behövde lämna bort sitt barn.
Mm, det känns ju fruktansvärt och jag var inte sugen på att se en sån story.
Nej, exakt.
Igen, då kan man slå på Rapport och,
ja,
och kolla på eländet i världen nu liksom.
Ja, precis.
Så att min gräns finns någonstans där hur mycket committad till den här resan med filmskolan ja. Blir.
Det fattar jag verkligen. Alltså, så här.
Men varför hade de med? Det är lite random också att de inte ens hade hela filmen, utan det var just det här segmentet i den här antologin. Det var ju som, det var något extra viktigt att visa just det här.
Ja, alltså delvis så kanske det var för att om de ville ha med den där cykeltjuven så är den lite för kort för just vår filmvisning, så de behövde klämma in en halvtimme till typ.
Ah.
Det kan vara en förklaring för att jag...
Ja. Men det kan också vara, det fanns fem delar i antologin, så de har ju ändå valt en av dem.
Exakt, men vi pratade inte om den alls på föreläsningen. Eller vi pratade kort om cykeltjuven och typ mest så här, titeln.
Mm. Men titeln var fel och
ja, exakt. Ja. Men vi pratade, det var mest bara om så här, efterkrigs Italien typ och dysterheten. Och så. Mm. Jag vet faktiskt inte, det kan väl vara lite så här feministisk vinkel, typ visa att det var en grej, ja. Typ så här humanism typ. Men ja, som sagt, vi pratade inte om det, så jag bara spekulerar. Och som sagt, jag tycker inte den här gav verkligen extremt lite. Den var inte så snyggt gjord heller.
Nej.
Tycker jag. Alltså den var helt intetsägande för mig.
Ja, men då känns det ändå som rätt val. Jag hade tänkt att om du kanske kom här och berättade att det var något jättespännande och intressant, så hade man ju ångrat sig kanske.
Nej, men det var netta. Det var liksom inget att skriva hem om.
Ja, nej, jag valde bort den som sagt.
Ja, såg något annat istället?
Ja, jag såg något annat istället. Jag såg Cocaine Bear.
Just det.
På New York.
Ja.
Den var väldigt rolig, liknande rolig film. Som attans.
Ja, den var det.
Den var också en feministisk film. Stark mamma.
Ja.
Hon kämpar för sin lilla mänskliga cub, sitt lilla barn ute i skogen mot en helt galen mamma bear som har ätit kokain.
Ja, just det.
Ja.
Exakt, based on a true story.
Ja.
Eller, ja.
Absolut. Fast i verkligheten så åt ju björnen kokain och så dog med en gång.
Ja, såklart.
Här blir den hög.
Helt
som
attan galen, ja, exakt.
Och får the munchies, vill äta någonting hela tiden.
Okej.
Okay. Ja. Ganska hög death rate i den här filmen.
Okej, okay. Jag har läst lite om den och att den ska vara så här lite 80-tals homage nästan.
Ja, men det utspelas liksom... på 80-talet.
Ja, det gör det. Ja.
Och hon, Kerry Russell som spelar huvudpersonen, hon har sån här rosa träningsoverall, helt direkt.
Ja.
Det ser ut som så här, du vet, som åker på sån där husvagnssemester, ja. Typ i svenska 70-tal och 80-tals grejer. har hon på sig. Och så är det också hon, Elizabeth Chu heter väl, som har regisserat, skådespelerskan. Men det är hon som är, eller säger jag fel nu? Ja, måste vi kolla upp det eller?
Kan vi göra.
Ja, vilken tur att vi kollade upp det.
Var det fel?
Ja, det var ju fel. Nu har vi kollat upp det här. Jag har klippt också lite. Men det är Elizabeth Banks heter ju hon. Skådespelerskan som har regisserat den här filmen.
Det namnet känner jag igen.
Ja, det är jätteroligt. Det är komedi. Det är ganska blodigt. Mm. Det är mycket kroppsdelar som blir avbitna av björnen. Mm. Björnen är helt galen. Mestadels hyfsat bra sån här, vad heter det, datoreffekt, dator ritad björn. Ibland tyckte jag att de kanske skulle inte visa att den så nära en närbild hela tiden. Det är som monster är alltid bättre att de är lite osynligare.
Ja, exakt.
Kommer det närbild så blir liksom förtars lite.
Mm.
Men det var liksom inte en film som var 100% för spänningens skull.
Nej.
Men det var inte heller bara en sån här pajig komedi, utan det skulle vara lite spännande, men det var också en komedi.
Ja.
Men det var ju den balansen där det fanns, spänningselementet skulle vara kvar, tror jag.
Mm.
Det finns ju såna här spoofar som bara är fåniga hela tiden.
Ja, exakt. Liksom.
Bara ska vara skämt då hela tiden. Nej, men jag tyckte att den var klart sevärd, klart rolig, underhållande.
Mm.
Hade passat Greta. Det var liksom 3
ja,
och 5.
Exakt, när man går på beskrivningen. Det låter inte som någon så här tankeväckande
nej.
Liksom, skildring av...
Det kommer nog inte upp på Oscars galan nästa vår.
Nej,
jag tror inte det.
Det är ingen Sight and Sound kandidat.
Man vet aldrig vad det är för några som röstar där, men
inte det.
Ja.
Nej, men kul.
Okej, men är du sugen på att se den?
Ja, ja. Den kan man...
Det kan vara roligt.
Mm.
Men då går vi vidare. Då har vi en film kvar, en dansk film.
Mm.
Som heter... vad heter den nu? Gertrud.
Gertrud.
Ja. Carl Theodor Dreyer.
Mm. Precis.
Och detta var tydligen en av hans sista, om det inte den senaste filmen. Sista filmen. En av de sista i alla fall.
Ja, det var, jag tror det var hans sista.
Okej.
Okay. Han dog ju bara strax efter...
Okej.
Okay. Eller om man, ja.
Ja. 1964 i alla fall. Nästan 2 timmar lång. Och nu för tiden anses det som ett av hans stora verk.
Och
här står det på Wikipedia, hypar de upp sig så in i helvete över att det är så jättelånga tagningar.
Mm, just det.
Inklusive när Gertrud sitter och pratar med sin pojkvän från förr då, så det är någon tagning för över 10 minuter när hon bara pratar.
Just det.
Och så varför, vad var det för någon föreläsning och vad ni pratade om som gjorde att det kom till Gertrud?
Jag måste kolla upp det. Jag ska se här. Vi pratade om art cinema i nordiskt ljus.
Okej.
Okay. Och på föreläsningen så tog han upp 5 eller 6 olika analyser kan man säga av den här filmen.
Aha.
Vilket gjorde det extremt intressant. För att man kan ju säga att den är extremt tråkig film, tyckte jag.
Ja.
Svintråkig.
Och Greta skulle inte gilla.
Nej, verkligen. Skitsvår att sitta igenom, tycker jag. Och det var typ det vi pratade om också. Att den är ju svår att kolla på.
Jag det kan
är
en säga grej. Direkt att det var helt olidligt att titta på den.
Exakt.
Så att efter ungefär en halvtimme in, om inte lite tidigare, så var jag bara tvungen att börja kolla på mobilen.
Ja.
Och jag satt och spelade bridge bland annat.
Mm.
Men det är ganska bra, för man förstår ju tillräckligt mycket av danskan för att förstå ungefär vad de pratar om.
Exakt.
Man kunde höra lite i bakgrunden.
Exakt, man får lagom.
Men vissa ord, många ord förstår man inte riktigt, men det var ju skitsamma. Man fattar kontexten och det fanns ju ingenting så intressant i dialogen under hela filmen.
Nej, jag håller med. Det var ju bara dialog och ändå aldrig intressant. De sa ju ingenting och inget i liksom hur de pratade var ju...
Nej,
och det är ju, som du säger, man förstår ju, ibland förstår man ju inte alls danska, men det här är någon slags teaterdanska, tyckte jag.
Så nästan bara... åt det svenska hållet ibland, för
exakt.
Det är ju också svensk originalmanus då,
exakt.
Om det är Söderberg då.
Men väldigt liksom väl...
förklätt till danska.
Exakt. Nej, men att jag menar, de pratar ju tydligt liksom, så man hör ju orden, det är inte bara gröt. Så att man fattade ju vad de sa, men det var ju liksom ingen... Jag vet inte, det fanns inget tilltalande i hur den var skriven. på något sätt tycker jag.
Nej, alltså om man läser bara att det är en film som har jättelånga tagningar och scener, så kan ju det vara hur häftigt som helst, men det är något som Tarantino oftast gjorde.
Men, exakt, men om det är bra alltid, dialog.
Ja, precis, så är det alltid bra dialog eller en bra monolog.
Ja.
Och som inte betyder så mycket, som inte är något himla omvälvande liksom insights för resten av ditt liv, men, nej, men det är ändå kul i stunden att hänga med. Det är något, finns något intressant i det.
Och det är mer formen liksom än vad de ska förmedla. Ja, men verkligen, men det var ju helt...
Men vad var det ni pratade om? Vad var han pratade om, föreläsaren, om att... Var det någon själva poäng med att det skulle vara jobbigt att sitta igenom filmen, eller?
Ja, delvis. Som sagt, vi tog upp lite olika. Och först var det en analys av Bordwell, som jag har skrivit våran bok, som vi läser. Neoformalist, där det bara, han var... att den är svintråkig helt enkelt.
Aha, han tyckte också det.
Ja, han tyckte det. Den är svår att sitta igenom, den är lång, den är ganska ointressant, den är liksom med flit extremt avskalad ju. Ja. Det händer ju ingenting i bilderna. Och det är liksom, vad det han sa, att typ så här, det är bara en case study av pianon och tomma väggar typ. Ja. Eller soffor och pianon typ. Ja. Och det är exakt det, det är bara en soffa som de sitter i och så ett piano.
Så. Ja, det är som så här, tre locations som är lämpade för tre akter i en teaterpjäs.
Ja, ungefär. Exakt, så det är ju verkligen filmat teater. Och så fanns det lite mer sån nisch eller liksom spesade tolkningar också som var så pass intressant att jag var glad att jag hade sett filmen. För att kunna förstå tolkningen. Eller när, och det var någon så här, som var ganska långsökt egentligen. Men det finns en tavla som heter Ambassadörerna. Mm-hmm. Som är en bild på två gubbar som står. Och sen så i botten av bilden så är det någon konstig anamorfisk... man ser inte riktigt vad det är. Så står man och tittar på den här tavlan. Och sen när man går ut ur rummet, då ska man gå till höger. Gå ut genom en dörr till höger. Så tar man en sista bild tillbaka, eller en sista blick tillbaka på tavlan. Ja. Och då ser man att det är en dödskalle på marken.
I botten,
I botten, exakt. För när man kollar ur den vinkeln så är det en dödskalle.
Wow.
Och det kunde man dra en parallell till en scen. När Gertrud går ut ur den här... banketten, när hon får ont i huvudet typ, och måste gå iväg, så, då går hon ut till höger och sen tittar tillbaka, eller vi tittar tillbaka, de klipper tillbaka på typ hennes man, tror jag, som då blir liksom döden. Och det är en extremt speciell tolkning, för den där tavlan har ju ingenting med filmen att göra egentligen.
Ja, plus att jag såg ju inte just det klippet, för då kollade jag väl ner i min mobil.
Exakt, men jag tycker ändå det var så här, det visar ju att man kan ju, så länge man bara stödjer det, så kan man ju dra vilken sjuk tolkning som helst liksom, och bara hitta på det, vilket jag tycker var ganska nice. Och den där tavlan är väldigt cool. Den kan man ju söka upp om man lyssnar.
Ja.
Och det var liksom alltså, att personen som kom på det måste, alltså, det är ganska imponerande tycker jag, för det är ju inte en så uppenbar tolkning liksom.
Ja, man får ju en känsla av att det finns många sådana här kulturnissar som gör allt för att hitta
verkligen
vinklar som man kan skriva.
Det fick mig att tänka på en annan sån som är om man sätter på Trollkaren från Oz från när den är så gammal, den första färgfilmen typ, och Dark Side of the Moon-plattan samtidigt, så ska ju de tydligen synka. Och det är lite samma där, att det är inte alls med flit. Liksom. Men att det är sån här interart-tolkning och att man kan liksom dra...
Nu ger du in i en väldigt lång...
Har du testat?
Ja, absolut.
Ja, det,
men det finns väl på YouTube också där du kan se den ihopsynkad. Det är ju liksom... i tredje, det är sån här lejon i vignetten, eller MGM eller vilka det är som har den. Och det är väl tredje rytandet som skivan ska sättas på. Och det är jättemånga ställen som det blir synkat. Inklusive tydligen väldigt signifikant synkning när det blir färgfilm. När hon vaknar upp i oss och sådär. Och ja, jag vet, för det första är det ju... Så här, jag vet inte om det är etablerat helt säkert att det inte är synkat från Pink Floyds sida.
Jag tror att de, för jag sökte på det där, och de har ju sagt att det inte är med flit.
Ja, ja, men det,
men, exakt,
det betyder ju ingenting.
Nej, det betyder ju ingenting, exakt.
Så att, om de har valt att inte, att säga att det inte är det, då, då är det bara vad de har valt. Men frågan är ju, ibland så kan man ändå liksom få ett svar på sådana här myter.
Mm.
Men jag har inte uppfattat det som att man har ett 100%-igt svar. Och man, så länge man inte har det, och då är det ju egentligen skitsamma vad bandet säger, för de kan ju bara välja att, ja, att bara säga nej ju. Om de nu har bestämt sig för att de inte ska liksom berätta det, för de kan inte ha frågor om det eller kan inte diskutera det. Men om det bara är en slump, hur har man ens upptäckt det? Det är ju det som är den mystiska frågan här.
Men det kan ju vara någon som på samma sätt som jag har tyckt att en film är ganska tråkig och satt på ett album.
Ja, ja, förvisso. Även hur man nu ska kunna tycka att Trollkarlen från Oz är tråkig.
Ja, också att man inser att den är tråkig redan innan tredje rytet.
Ja, man kommer på att den är tråkig så typ tredje eller fjärde gången man ser den.
Ja, exakt.
För att den är så bra.
Ja.
Den är så intressant. Men för om det är så att de har gjort detta i verkligheten, då är det såklart någon, även om bandet väljer att inte berätta, så finns det någon studiotekniker eller någon sån här som har hintat den här, och det är så det har kommit ut. Så att, man vet inte. Det är väl därför myten kan leva vidare och folk på de olika forum och så här kan sitta och diskutera.
Ja.
Men det kanske finns något definitivt svar där ute. Det var länge sedan jag var ute och sökte på den här.
Mm.
Men det var någonting som var lite fantastiskt när man insåg att den fanns, den här myten.
Ja, men det är coolt. Men det är ju, det finns ju någon sån där lag att om det kan hända så kommer det hända.
Ja.
Och det är ju osannolikt, känns det som. Men med tanke på så många album det finns och så många bra filmer det finns, så är det ju nästan oundvikligt att någon gång så ska det gå att kunna matcha liksom.
Om man nu tänker sig att de inte har gjort det medvetet, om man tänker sig att de har upptäckte det, så man vet också att Dark Side of the Moon är ju en extremt mycket spelad skiva. Och beviset är väl liksom i, ligger delvis i den här försäljningssiffrorna där de, så länge det var vinyler, så sen den släpptes 1973 så har den legat på Billboards topp 200 försäljningslistan i USA på försäljning varje vecka ända fram till 1988.
Ja, det är
15 år ungefär. Och sen så tog ju CD-skivan över där någonstans i slutet på 80-talet. Och då har de ju ramlat ut då, för att en CD-skiva liksom, om man använder den mycket så går det inte sönder på samma sätt som en vinyl kan bli repig och liksom blir knastrigt och sådär då med tiden. Så då köper folk om skivan då. Och då kan det vara så att någon har lyssnat på den där skivan väldigt många gånger, så att den liksom nästan har tempot i sig i huvudet. För jag har ju hört på den här skivan så många gånger, så jag skulle ju liksom, det känns som att man kan liksom hur långa låtarna är väldigt väl på något sätt. Och då kanske någon sitter och ser den här filmen och kommer in liksom att den har ett sånt mind att det här rytmen och de här längderna kan liksom trigga det här påminner om liksom den musikaliska
strukturen
som är på den skivan.
Ja.
Skulle kunna vara.
Verkligen. Ja, det är jävligt coolt, tycker jag. Jag har faktiskt inte, jag måste testa.
Måste försöka göra det.
Upplevelsen, ja. Exakt. Men det var ändå, jag tyckte det var en liten så intressant. Och liksom, det var ju tankeväckande hos mig. Och sen som sagt, filmen var ju så tråkig. Gertrud.
Ja, vi åter
tillbaka till den.
Gertrud. Ja, men vad är det som vad är det du skulle vilja kritisera henne för då? Eller filmen? Och henne kanske. Så kan man kritisera karaktären, Gert?
Ja, det tycker jag. Den här var faktiskt en sån som väckte väldigt mycket diskussion bland kurserna.
Okay.
Och vi pratade om att hon är ju, det är ju hennes jakt efter liksom den ideala kärleken. Ja. Och hon vill ha någon som hon kan hänge sig till helt och som kan hänge sig till henne helt.
Ja.
Men hon var ju så sjukt ointressant. Allt hon gjorde var ju att sitta och stirra ner i golvet.
Ja.
Och hon visade ju aldrig mer än när hon sa typ så här, några gånger att jag vill liksom jag vill älska dig. Bla bla bla.
Ja.
Så visade hon var en helt förstenad människa.
Ja.
Så det är inte så jävla konstigt att ingen vill bli kär i henne. Eller så här, alltså, jag tycker inte att hon, hon, det är liksom hyckleri. När hon är en så jävla tråkig person så kan hon ju inte förvänta sig mer än.
Nej, alltså,
så jag tycker man fick också liksom ingen känsla för att hon faktiskt ville ha det där.
Nej, jag menar, liksom, gör man en film om den liksom högsta nivån av kärlek eller förälskelse, och att det handlar om, det är det hon lever för. Det enda som är viktigt i livet är kärleken, som hon säger om igen i slutet där. Då ska man ju ha någon huvudperson som man kan se och uppleva att det är en person som älskar.
Ja, exakt.
Och det var ju så absurt att hela filmen var som en anti kärleksfilm.
Mm.
Hon satt ju och pratade om saker som ju men betedde sig tvärtom. Alltså, ganska länge såg det ut som att hon var blind.
Ja.
Hon tittar som aldrig den hon pratar med i ögonen. Nej. Hon tittar bort. Och så kanske sista replikskiftet i en sån här 10 minuter lång scen. Mm. Så tittar hon upp i någons ansikte.
Ja, också, hon blinkar ju knappt.
Nej, hon var helt stel i hela kroppen. Och hon reste sig och gick ut ur rummet och sånt, som i ultrarapid. Liksom. Det var liksom som att det fanns inget levande i henne. Och det kan ju vara intressant om man ser liksom, om det är en film som handlar om en person som är helt låst och sluten och död inuti och sen lever upp. Och sen så får man se en spännande transformation, en resa eller någonting som händer.
Lite som Drive försöker göra.
Det kanske
Ryan Gosling.
Nej, men till exempel som filmen, pratar inte vi om den, Babettes gästabud är ett annat exempel.
Mm, inte hört.
Ja, Drive, jag har inte riktigt tolkat den på det sättet tidigare, men det är en intressant inspel där. Det får vi fundera mer på. Men åter till Gertu, så var det liksom dialogen och handlingen blev absurd med tanke på de karaktärer man såg på bilden.
Ja.
De synkade inte med varandra alls. Nej. För mig.
Nej, och hela filmens känsla också. Den var ju så oromantisk som det går.
Verkligen.
Och man vill ju ha liksom, om filmen ska handla om kärlek, då vill man ju ha liksom en romantisk, fina bilder och alltså så här.
Ja, här var det
ska ju ge en känsla, och det gjorde inte det överhuvudtaget.
Nej, precis. Det var som ett fall där man då hade jättelång dialog istället för att visa någonting överhuvudtaget av det man pratade om. Mm. Man fick den här. Hon skulle lämna sin man som varit gift med ett antal år.
Mm.
Hon var ju förtjust i någon ung pianist. Ja. Som då bara hade, den pianisten var ju inte förälskad i henne alls.
Nej, han bara lekte med henne. Så är det sin erövring.
Och man såg aldrig någon hetta mellan dem. Man fick aldrig någon känsla av att någon av dem var intresserad av den andra. I det man såg. Så att man slagit av dialogen helt. Så hade man ju inte förstått att det här var en kärlekshistoria överhuvudtaget. Nej. Och jag fick ihop det i huvudet till slut var att hon har ju liksom blandat ihop den här känslan av förälskelse med den här kärleken som hon sökte. Och hon har också blandat ihop den här förälskelsen eller kärleken med lycka, om du förstår.
Mm.
Hon valde aktivt att bli olycklig därför att hon sökte kärlek, sa hon.
Ja.
Det var ju flera tillfällen, bland annat den här äldre, den här som hon hade den här långa talscenen med, hennes ex som hon har haft när hon var yngre. Och han ville ju verkligen leva livet, bli gammal med henne.
Mm.
Och allting som är då efter förälskelsen. Som när kärlek och gifta makar kanske mer blir som vänner till slut i livet. Och partners på många,
bara
andra,
leva ihop liksom.
Många andra dimensioner. Som inte är en vild förälskelse där man smyger undan och träffar sin nyaste brinnande intresse. Och den spänningen eventuellt då, som hon beskriver i ord, men som vi aldrig ser.
Nej, verkligen.
Men det var det min slutsats var, att hon trodde att det var det man skulle ha resten av livet, vilket är också helt orimligt.
Ja.
Därför att det är inte så förhållanden fungerar. Så att om det här ligger i grundmaterialet, så är ju inte den där Hjalmar Söderberg en speciellt imponerande författare. Alltså.
Nej, men det pratade vi också om. Det är ju också en sån psykoanalystolkning av den, man ska identifikation med hon, huvudkaraktären, att den här längtan efter kärleken är egentligen en helt annan grej. Man längtar liksom efter något som är helt orimligt, alltså man nästan vet om att det kommer aldrig gå, typ, för att hon, det är ju inte helt ovanligt att liksom vara kär i kärleken, eller vad man ska säga,
precis.
Och bara gå. Liksom, och så tröttnar man efter 2 månader när det inte är kul längre.
Ja.
Typ. Men, och det är ju liksom en så här, ja, men kanske allmänmänskligt tema som skulle kunna vara med i filmen. Men det krävs ju lite nästan motläsning för att tolka det så, tycker jag. Eftersom att det inte, hon verkade inte ha någon sån analys direkt. Hon verkade ju bara så här, alltså idealistisk och ja, naiv
var,
typ.
Hon var väldigt frustrerande att följa det. För det, alla de här frågorna är ju jättespännande. Jättekul när man kan se en bra, läsa en bra bok eller se en bra text, teater eller film på ämnet. Men de skulle ju vara bra.
Ja,
det är inte liksom spännande bara för det handlar om kärleken.
Nej, verkligen.
Det är inte liksom ett... per default, alla teaterpjäser som handlar om kärlek måste vara bra.
Exactly.
Utan de gör ju det mesta helt skönt för att uttrycka sig modernt.
Mm.
För att vara en kärlek så. De gör det tvärtom på något sätt. Så att, frustrerande, jävligt ointressant karaktär.
Ja, det är också det.
Ointressant skådespelare.
Ja, vi ska tro på att hon, att typ alla snubbar verkar tycker att hon är helt fantastisk. Hon är så eftertraktad och liksom.
Ja, men hon är ju vacker.
Nej,
liksom.
Exakt. Vad var
och det hade man ju...
Hon hade ingen karisma, ingen charm, inget att ge.
Ja, precis. Så är det en kvinna som alla män ska falla för som inte har karisma och charm, då kan man åtminstone förvänta sig för att hon skulle vara supernice utseendemässigt. Ja. Men så helt ihålig då som person. Ja. Hon var ju varken eller.
Nej.
Det fanns ju ingenting som man kunde förstå varför alla skulle falla för henne.
Ja, nej, exakt. Det liksom kändes som att det var ju bara för att plotten skulle vara så.
Ja, det, liksom. För att det stod så i manus.
Ja, precis. Ja, men det är kul. Jag försökte kolla upp nu, men jag hittade inget. Men vi pratade om den när den kom. Och hade någon premiär i Frankrike, så blev den rådissad.
Ja.
Och det var någon fransk kritiker som sa att Dreyer borde dött 10 år tidigare.
Ja.
Rest in peace. Och att den var en senil film. Och det kan man ju verkligen... Jag tycker det är konstigt, varför har den omvärderats? Vad är liksom...
Ja, anses som major works, stod det på engelska Wikipedia.
Ja, för liksom, den är ju erkänt tråkig.
Ja.
Typ.
Ja. Och den har ju, de här långa tagningarna som man då tycker att den tekniken är spännande, men det är ju så, man blir så besviken då.
Mm.
Därför att långa tagningar i sig är väl inte någonting, om inte det som tagningen innehåller är
bra. Nej, exakt. Det är bara det är inte så att man sitter och tjuter av glädje bara för att, åh, nu 10 minuter tagning, jippie, vad kul.
Ja.
Nej, jag håller med. Det är, och så extremt tråkig och ful film, tycker jag. Jag blev nästan provocerad. Alla de här rummen de var i såg ut som att de hade sån här,
ingenting var spännande,
60-tals plastgolv. Och alla väggarna var helt gråa. Och det var bara inte det, alltså bara möbler och dekor när det liksom tjänade något syfte. Om de skulle sitta i en soffa, då fanns det en soffa.
Mm.
Men det fanns ju ingenting som bara var fint. Alltså, svintråkig att kolla på. Och alltså hela, alltså ingenting var engagerande. Plotten var så dålig också, tycker jag.
Ja.
Den var så alltså det är jättesvårköpt liksom, eller vad man ska säga.
Nej, men vi har samma syn på det här. Och det var skönt att höra det, för att ibland så är det lite olika. Äldre generation och yngre generationerna gillar, du har gillat vissa filmer som inte jag alls är lika sugen på längre och så vidare. Så att vi får avbryta med Gertrud. Vi kan inte lägga mer tid på det.
Vad
har vi
för
betyg på den här då?
Det är en svag etta.
Ja, det är etta för mig också. Vilket gör att det här avsnittet när det gäller filmskolan var väldigt beklämmande.
Ja, verkligen.
Svagt. Jag hoppas att det här är rock bottom, så vi kan bara gå upp nu.
Ja.
Och vi har ju ett avsnitt kvar då vi ska nästa vecka prata om en Bollywood-film och sen en Robert Bresson, A Man Escaped och sen en Jean-Luc Godard, French New Wave, den Vivre sa vie. Så att det blir spännande. Mm.
Ja, det är spännande.
Och av dem har jag sett den här Bresson-filmen tidigare.
Mm.
Ja, så nu ska vi se om den. Men en annan film som jag sett sen förra poddningen var ju då att jag fyllde ett blindspot-hål här från filmåret 2000. Så jag såg ju då American Psycho.
Mm.
Och den vet jag att du har hypat ganska
mycket. Ja, det är verkligen en av mina favoritfilmer.
Ja, men berätta. Faktiskt. Varför är den så bra?
Extremt skön style i hela filmen. Och extremt, alltså, tycker jag i alla fall, väldigt bra satir, och det känns som, nu var ju inte jag med, men det känns som en ganska bra satirisk skildring av 80-tals Wall Street. Mm. Och jag gillar verkligen, alltså jag tycker den är så, den har liksom ett koncept eller man ska säga.
Mm.
Och drar det till, där, till spetsen på ett extremt nice sätt.
Mm.
Och jag tycker den är ganska så här, den är kreativ i hur den berätta sin story och lite så här, jag tycker det är typ den här scenen när de jämför sina business cards,
ja,
som är så helt absurd liksom och bara ska visa att han är helt sjuk i huvudet liksom.
Ja.
Det är enda syftet den tjänar och så är den jätterolig och
ja, det snyggt gjord. Det återkommer ju flera scener med business cards som det känns som att det är en motor i hela beskrivningen av hans psyke där och hans vansinne. Ja, nej, jag vi pratade också om Bret Easton Ellis och Less Than Zero som är en film från 87 som jag tycker var jättebra när jag var i din ålder och såg den, eller lite äldre. Och den skulle jag gärna se om, men det är risk att man kanske inte, den kanske inte står så lika väl idag. Nej. Men där är det inte så mycket satir som på den här boken, filmen, utan där är det mer, ja, mer realistiskt drama om att det inte går så bra om man knarkar för mycket när man växer upp. Ja. Om man säger så, har för mycket pengar och för lite att göra.
Exakt.
Inte ha någon lokal att gå till och så här. Ungdomsgängen.
Ja.
Men Less Than Zero hade du läst. Och
läst boken.
Och sugen på att se lite, va? Så vi pratade om den. Och då kom jag på det. Jag har inte ens sett American Psycho. För där du borde läst boken och sett filmen. Va? Men boken är mycket
boken
bättre.
Är bättre.
Får man gissa. Ja,
det är den. Den det är samma fast bättre på alla sätt.
Mm.
Den är liksom...
Ja,
helt.
Nej, men jag trodde ju att den här skulle vara kanske bättre än vad jag upplevde den sån. Det är fortfarande helt okej. Okay. Den var ju väl god att se och sådär. Det var inte så att man stängde av eller så. Men, nej, men jag hade nog kanske förväntat mig mycket mer. Och det är ju en satir och jag tycker att den på något sätt är lite så här. Jag såg filmen för sent, gissar jag. Liksom. Det har passerat nu att vara satirisk över 80-talet och Wall Street. Ja. Det känns som ett passerat kapitel för mig helt enkelt. Det var, som jag blev inte alls lika indragen i det som du beskriver. Nej. Liksom. Men däremot så är det ju lite intressant att i slutet så, om du kommer ihåg slutet av filmen, jag vet inte hur det är i boken, men du får gärna svara på det, för att och där blir ju spoil förstås för de som inte har sett den här filmen, men den är ju över 20 år gammal, så att då får man hoppa några minuter fram här. Men liksom, han förvarar massor med lik från tjejer i den här lägenheten hos den här kollegan som han har dödat. Och han springer tillbaka dit för att typ städa upp liksom. Och då är det helt plötsligt helt rent och inga lik. Och de håller på att ska sälja den där bostaden. Det är någon mäklare där.
Mm.
Och sen får han liksom höra från någon att den där kollegan som han störde sig på hade snyggare kort.
Mm.
Vid sitt kort att han verkligen levde och sådär. Så han förväntar sig att han ska bli tagen av polisen, men så händer ingenting.
Nej.
Och han liksom, filmen slutar med att han typ säger att han inte kommer få sona för sina brott.
Exakt.
Och sen så är det bara slut. Så att det var ju väldigt konstigt slut om man säger så. Vad är det jag har visat här? Liksom? Är det liksom att ingenting skedde egentligen? Allt var bara i hans huvud? Eller?
Ja, men det är en evig diskussion. I boken är det lite tydligare att allting är hittepå. För där är det ett tema att alla är så jävla obrydda. Ingen vet ens vem. Alltså ingen vet, alla säger fel namn hela tiden. Och ingen vet vem är. Och ingen individ spelar någon roll. Mm. Och allt han vill är att ha en reaktion.
Ja.
Och känna sig verklig.
Ja, men det är ju Bret Easton Ellis i sitt nötskal.
Exakt, verkligen. Ja. Och att han säger liksom rätt ut i folk att jag dödat honom. Och de bara, ja, går vidare liksom.
Exakt, det kom fram i filmen men inte lika tydligt ju.
Nej, exakt, för där är det ju mer bara i slutet också.
Ja.
I boken så är det genom hela boken typ. Att han försöker få reaktioner och han försöker, det är ganska ofta sån här som man inte riktigt kan förmedla, eller man kan men inte lika enkelt i film, att man hör hans tankegångar och hör hans tankar om allting, och det är typ enda han tänker, att det är sjukt att han bara finns, att han bara gör saker liksom.
Okay. Ja, men det...
Så att den delen är lite liksom påklistrad, eller vad ska jag säga.
Ja, för att det här med att även han Paul Allen då kallar honom för ett annat namn.
Ja,
då.
Exakt.
Och det är flera gånger som han blir misstagen från andra personer. Det är liksom, ingår ju lite tidigare i filmen än bara slutet. Men, och jag lägger ju märke till det med en gång och tycker det är liksom lite weird.
Mm.
Och det liksom passar in i den världen, förstår man då. Men är det tillräckligt mycket, är det tillräckligt stor klo för att göra en hel film om? Det är väl det kokar ner till mig då. Men du hade läst boken först eller?
Nej, jag såg filmen först. Aha. Och sen läste jag boken och sen såg jag filmen igen.
Okay,
jag tycker den är väldigt härlig.
Ja.
Och alltså de är väldigt lika, boken och filmen liksom. Det är lite,
en bra adaption eller?
Ja, det är det. Mm. Det är också det, den är extremt bra. Han, vad fan heter han? Batman.
Ja, Batman. Christian Bale.
Ja, Bale, exakt. Gör en så extremt bra version av den karaktären.
Ja.
Och han liksom allting i hur han ser ut och hans ansiktsrörelser och hans sätt att prata är liksom... När jag läste boken sen så läste jag liksom hans dialog i den rösten och såg den bilden framför mig. Det passade så jävla bra. Ja, exakt. Det tycker jag var så imponerande. Han har också baserat den sin performance där tydligen på en intervju av Tom Cruise.
Mm-hmm.
Någon sån här Letterman-intervju när han har något extremt fejkat leende och absurt så här, tomt skratt och obehagliga ögon, tyckte Bale. Ja. Det är också lite så här kul kult, vad ska jag säga, film,
det är en metanivå på det.
Ja, exakt.
Faktum att jag satt och tänkte på det att Tom Cruise skulle ha spelat den här rollen, tänkte jag när jag såg filmen. Jag är ju inte stor fan av Christian Bale, så det har säkert en stor betydelse.
Ja, jag tycker han är svinbra.
Jag tycker inte han är speciellt bra och nu när du nämner, jag kommer på nu då att det var en annan del i det hela, att jag var ganska ointresserad av att se honom hålla på sina manier.
Ja.
och tydligen var det ju var filmen ett tag i sån här pre-production hell eller vad du kallar det. Ett tag var det meningen att Leonardo DiCaprio skulle spela honom och Brandon Palma, nej, Oliver Stone var det väl. Någon av dem. Oliver Stone tror jag det var som skulle vara regisserad, men så blev det inte så. Och sen blev det den här kvinnan man nu hette.
Ja,
Herman eller något sånt där.
Ja,
det var en regissör som jag inte kände igen namnet på.
Nej.
Som har gjort det.
Nej, men exakt. Jag läste där också att de två, Bale och regissören, krigade.
Aha, så.
För att få göra den filmen liksom som de ville ha den med honom. Ja, inte, exakt, de krigade inte med varandra, utan de krigade mot studion
andra,
och tog massa tid.
Ja.
Jävla massa fördröjningar och grejer. Ja. Jag tycker den är...
Den kom ut år 2000.
Ja, exakt. Och sen, jag är ju liksom inte alls mätt på den här 80-talssatiren.
Nej, men ska vi se den där Less Than Zero någon gång då? Jag läste boken förra och såg filmen och tyckte inte att filmen var klockren adaption. Jag tyckte boken var väldigt bra.
Mm.
Det är lite annorlunda fokus känns det som i filmen. Men
det har jag snappat upp lite.
Okay.
Att det verkar vara lite annorlunda, vilket gör mig lite nervös. För att...
ja, nej, men jag gillar skådespelarna och inte minst Robert Downey Jr. nu i efterhand har ju han gjort många andra grejer, men Andrew McCarthy och Jamie Gertz spelar de andra två i trion där. Jag tycker det är bra. Ja. James Spader är med också. Som the villain, the asshole.
Ja, men den boken är ju så jävla hemsk, så jag kan tänka mig att de har
skalat ner lite
exakt, för den är ju så jävla hemsk.
Inte så mycket ändå.
Nej, okej.
Okay. Ja, och sen har du ju Wall Street också som du kan se. Charlie Sheen, det är väl den största klassikern av satirer över 80-tals. Wall Street Juppies.
Ja.
Du vet, vilken film det är.
Nej,
men det är ju
hört.
Greed is good. Och
okay.
vad heter han? Gordon Gekko eller sånt där. Det är ju Michael Douglas som spelar en sån där.
Okay.
Vad heter det? Aktie mäklar kung som en ung rookie ska börja jobba för och så. Jaha, om du inte sett den. Men den ingår lite i den popkulturella kanonen, känns det som. Ja, men det var det. Nej, men du, vi får ta och wrap it up här nu idag, tror jag.
Ja,
det känns så.
Det blir bra.
Ja. Och jag har redan nämnt vilka filmer det blir nästa vecka. Den här Bollywood-filmen då, Avara. Den skiter jag i, så jag är inte så pigg på Bollywood.
Nej, den såg vi en nedklippt version av.
Då får du rapportera om den. Sen har vi de här två franska filmerna, då får vi prata om dem. Och en kort film på 20 minuter som är från en afrikansk film. Sen Bene. Men du, det får bli nästa helg.
Och
det är sista avsnittet för den här tredje delen som är nästa helg.
Precis.
Sen blir det ett litet break på en vecka då jag och Carl återkommer med Bröderna Coen. Får man se lite normal film igen.
Exakt.
Och sen återkommer vi med fjärde delen med dig. Men där har vi faktiskt sett filmlistan nu. Och det är några kul titlar där. Det var lite mer Sign of Life i listan av de filmer.
Exakt.
Till och med någon av dem som vi skulle kunna bjuda in Greta här och sitta och titta med oss.
Exakt.
Ja, underhållning. Okej, men du, tack för idag. Har du något mer att säga förresten?
Nej,
nej,
det var det.
Men då tackar vi lyssnarna.
Tack så mycket.
Ha det, ha det. Hej. Ha det.